Podplay. Hon verkar vara lite av en brainer, om du förstår vad jag menar. Hon växte upp i en stad som heter just Braintree i Massachusetts. Där hennes pappa...
Hur nöjd blev du av det där?
Det var lite kul. Det är faktiskt helt slumpmässigt, men det var ju faktiskt lite kul.
She grew on the brain tree.
Faktiskt. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Ja, gud, det har vi sannerligen. Ännu en vecka, ännu fler fall från säkerligen din favoritpodd.
Det tror jag.
Alltså det din, jag. Anna.
Det är absolut min favoritpodd. Jag trodde du pratade till var och en som har hörlurna just nu.
Mm. Jag gjorde bra. Jag vet, allas.
Hur står det till?
Nej, men det är väl bra, tycker jag, absolut. Jag är lite snurrig i huvudet. Jag har tillbringat helgen i Göteborg, mitt emot vår plats, Liseberg. Kollat ner på vår teater, Lisebergsteatern.
Underbart.
Jag fick också, fan, jag tror att jag glömde att berätta det för dig, att jag, alltså jag är typ en sån självbild att jag ändå kommer vara, alltså jag skulle ändå vara bra i en riktig sån paniksituation typ, förstår du? Jag skulle vara bra på att think on my feet och sånt. Har precis då, Marcus är och jobbar, det är därför vi är ute och reser så himla mycket just nu. Han är och giggar, så vi är, jag och Sally är på hotellet, jag har precis lagt henne och precis somnat, jag ska precis, du vet, chilla ner mig och typ börja skriva manus och kanske typ avsluta och skriva manus istället för att kolla på reality-serier hela kvällen. När brandlarmet går.
Alltså gud, jag alltid undrat hur det känns när man är på ett hotell.
Nej,
peppar, alltså peppar, för vet... jag sover aldrig i pyjamas.
Är det specifikt sexy. Det? Också.
Det känns så stressigt, hur ska man... Okay.
Men jag var ju vaken.
Ni hade inte gått och lagt er, nej.
Nej, alltså Sally hade gått och lagt sig, inte jag då. Men mitt stora problem var ju, alltså först så började det tjuta inne på rummet och jag bara fuck typ. Men så slutade det och då tänkte jag så här, men då var det säkert något falskt larm liksom. Men sen så hörde jag bara, det låter någonting utifrån korridoren, så öppnade jag och då var det så här: warning, warning, a fire has been detected, evacuate immediately. Så jag sa, okej, jag måste ta med mitt barn typ, men hon sover. Tänk om vi måste vara ute typ. Jag kan inte bara, alltså du vet så här, det var så här, vad tar jag med mig? Och så bara kom jag på det och bara, så ryckte jag loss åkpåsen från vagnen, stoppade ner en sovande Sally där och började, du vet, gå först bara, vara ute i korridoren, let. Alla andra är ju liksom, det är ju ingen som är hemma, klockan var 8 typ. Alltså ingen annan på hotellet, det är bara jag där typ, åtminstone i rummen. Men det första som hände är att jag träffar en snubbe, för jag typ springer lite grann, men Sally känner mig ändå så här. Han bara, du behöver inte stressa, det är någon som har rökt på ett rum. Så fick jag ändå bära Sally ner för 26 trappor. Hon vaknar halvvägs, är på strålande mör, tycker att det är så spännande. Och framförallt tycker hon att det är spännande, du vet, när jag öppnar den dörren ut till lobbyn. För det var, alltså, det var som hennes natt på museum. Alltså bara en vanlig natt. Du vet, att det pågick en sån febril aktivitet där nere. Som hon bara, du vet, det var barn som typ fäktades med såna här ballongsvärd. Det finns en hel barnavdelning där. Där var det liksom sån jävla fest, barnfest. Alltså det var verkligen så här, som ett mänskligt liksom nöjesfält på något sätt. Och hon var, alltså, hon var på strålande humör på en sekund. Och sen vägrar hon somna om igen.
Det, okej. Okay. Shit. Okej, okay. Men du, är du besviken på din egna insats i kris?
Nej, jag tycker jag hanterade det ganska bra. Jag känner att, jag önskar att jag hade varit... jag visste ju väldigt snabbt att det inte var en kris, utan att jag bara var irriterad för att jag försökte bära mitt tunga barn nerför alla trappor i världen typ. Men jag känner ändå att hade jag inte då hade jag liksom jag hade ett svung ut från rummet om du förstår.
Bra.
Så att jag känner typ att jag kan stå fast vid att jag fortfarande är någon som man kan hålla i när det blåser.
Jag har alltid vetat det. Jag har alltid vetat det.
Finaste. Men du, hur mår du?
Jag mår bra.
Jag är
på hotell på kontinenten. Mitt älskade Köpenhamn. Jag befinner mig dock på ett flygplatshotell, så det är ju...
Men
det är inte så glassigt som jag skulle önska att det var.
Nej, men i alla fall, alltså det man kan ge Köpenhamn då är att även ett flygplatshotell ligger ju ändå väldigt nära stan.
Absolut, man känner pulsen.
Ja, exakt. Det är det jag menar. Men vad bra. Hur har din helg varit?
Den har varit bra. Vi var på världens halabaloo-fest i lördags, så kallad dagsfest.
Oj.
Det var kul. Väldigt, väldigt mycket party. För de flesta. Och nej, men den har varit bra. Igår så var jag liksom... Jag har ingenting att berätta. Jag kan ge ett tips då. För gjorde jag i helgen. Utöver att se färdigt Real Housewives Ultimate Girls Trip X-Wise Club.
Hur härlig.
På rekommendation. Som jag inte blev besviken på.
Nej jävlar, den lever upp.
Och den lever verkligen upp. Och så gillar jag... Nej. Jag gillar inte. Jo, det gjorde jag också. Men så tipsar jag också om den nya dokumentären på Netflix som heter The Bling Ring. Som är ju alltså...
Yep. Det är den riktiga Bling Ring.
Det är den riktiga Bling Ring. För precis, vissa kanske har sett den Sofia Coppola-filmen, The Bling Ring. Det här är alltså dem. Det är alltså de två personerna som gjorde alla de här inbrotten runt om i Hollywood. Som är liksom med och berättar typ om hur de har gått tillväga och sådär. Och det är ju alltså en helt jävla sjuk historia.
Ja, jag vet. Den är faktiskt helt galen. Det är också intressant det här att allting börjar med att de bara åker runt och kollar om bilar är öppna. Och så typ är de det ganska ofta.
Jätteofta. Och som de sa, i de rikaste områdena var det mest olåst.
Ja.
Och tydligen första gången de gjorde inbrott i Paris Hiltons hus var dörren olåst.
Paris, kom igen nu.
Men så att, och liksom den tiden är ju också så himla speciell.
Ja. Gud,
alltså det var väl typ så 2000...
Jag vet, det är...
Sju?
Ja, exakt, det känns som det. Alltså jag följer ju ett Twitterkonto som heter Pop Culture Died in 2009. Mm.
Jag med.
Och det är ju...
Älskar det.
Det är ju likadant som att det nu kom nyheten att... vad heter hon... Kristen från Laguna Beach och senare The Hills. Hon har ju en podd med han Steven som också var med.
Ja, hennes
du vet vad jag menar.
Alltså Laurens pojkvän.
Exakt, för att grejen är att de gjorde nu ett avsnitt även med Lauren. Så det var liksom en bild på de tre tillsammans. Och att man bara, alltså vi gjorde så mycket saker med mig. Att jag bara, jag har fortfarande inte lyssnat på podden alltså, dock. Men jag blev ändå starkt berörd.
Gud, saknar alla dem. Älskade Laguna Beach, älskade The Hills, älskade The City. När Lauren hade flyttat till... Jag vet inte om jag följer, men jag är ofta inne på Olivia Palermos Instagram.
Det är verkligen en person som man ofta är inne på men inte följer.
Men hon är egentligen ganska tråkig för hon är bara som modertjej. Liksom.
Exakt,
men,
exakt.
Men, gud, alla och MTV, bästa.
Ja, jag vet.
Så den var ändå...
Just det, tycker det är en härlig historia ju. Alltså den, eller typ jättetraumatiskt förstås för de här kändisarna, bla bla bla. Men det har ändå något, det får väl ändå lov erkänna.
Kolla nu på The Hills, det finns säkert på någon streamingkanal.
Ja, någon riktig full streaming. Okej, men då kör vi igång tycker jag.
Det gör vi.
Ja. Idag ska jag berätta om Nigerias första kvinnliga pilot.
Okej.
Okay. En kvinna som heter, eller första commercial pilot i alla fall. Vad heter, hur säger man det på svenska? Du som är i branschen.
Reguljär kommersiell, jag vet faktiskt inte.
Hon kör
alltså,
i alla fall.
Reguljär flyg är ju liksom för liksom publikt flyg.
Just det. Ja, men för hon körde i alla fall liksom, passagerarflygplan helt enkelt. Det fanns någon annan som typ var i i liksom militären, men jag vet inte om det var efter eller innan. Men hur som helst, hon är i alla fall Nigerias första kommersiella kvinnliga pilot. Hadiza Lantana Obo. Hon föddes 1959. Det finns väldigt lite information om hennes uppväxt. Så hon är alltså från Nigeria, men verkar ha tillbringat åtminstone en del av sin uppväxt i USA. Bland annat så finns det källor som säger att hon gick på universitetet i Indiana. Som jag förstått det så är det också i USA som hon får sin pilotträning och liksom tar sig in i branschen typ. Men 1984 så återvänder hon i alla fall till Nigeria och blir Nigeria Airways. Först så blir hon first flight officer, blir hon först.
Mm.
Så hon sitter väl med på något
styrman.
Sätt. Ja, styrman, perfekt. Men sen då så blir hon deras första och även enda kvinnliga pilot. För att det här bolaget ligger ner då 2003 och innan dess så har de inte anställt någon mer
kvinna. Var hon inte pilot och var hon inte styrman?
Hon är då flight officer först och sen så blir hon 5 år senare blir hon pilot.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Så Hadiza, hon är liksom, vad sa du?
Den är ju tillbaka.
Hadiza är väldigt framgångsrik. Hon beskrivs som en trailblazer i branschen. Hon typ så här åker på olika konferenser och har verkligen typ ett namn i den här pilotvärlden. Hon har liksom kontakter över hela världen. Hon är extremt driven, hon är väldigt smart, men också så här rolig och snabb och sparkling så där. Mm. Så att, som du förstår så kommer något hemskt hända helt enkelt. Som sagt, hon började som flight officer 1984, men i slutet av 80-talet så flyger hon Boeings och fortsätter flyga under hela 90-talet. Hon reser av naturliga skäl väldigt, väldigt mycket. Ofta är hon borta liksom hela dagen såklart, men också veckor. Men ibland också, alltså typ en månad i sträck och så.
Mm.
Så hon jobbar hårt, men hennes bas är i Lagos, närmare bestämt i området Ikoyi, som är Lagos kanske finaste och mest exklusiva område. Där bor hon i ett stort, fint och liksom exklusivt hus och har vänner, hon har familj, men bor ensam. Så hon, liksom, hon har ingen relation eller så. Hon har aldrig gift sig och skaffat barn. Jag vet inte om det beror på att hon inte typ tyckte att det var intressant eller om det... jag antar att det inte var helt självklart för en kvinna att välja sin karriär så fullt ut som hon gjorde vid den här tiden ändå liksom.
Nej.
Eller så vill hon absolut inte ha någon man eller fru eller barn eller sådär också, det vet man inte. Men hon har i alla fall, hon bor själv liksom, eller hon bor inte själv för att hon har anställda som liksom hon förlitar sig på att ta hand om sitt hem eftersom hon då är borta så himla mycket. Så delvis har hon en chaufför och i slutet av 90-talet när det vi då tyvärr ska prata om utspela sig så heter den chauffören Itoro Akpan. Och så har hon en tjänst som är lite så allt i allo. Alltså man typ har hand om porten till huset. Man har hand om Hadiza säkerhet men också typ trädgården. Alltså du vet lite sådär. Och man fixar lite hemma också. Man gör lite allt möjligt. Och jag tror att den personen också bodde i ett hus på tomten. Den gör i alla fall det av och till. Liksom. Och 1998 så hade en man som hette Abdullahi den rollen. Men Hadiza var missnöjd med hans beteende och bestämde sig för att sparka honom. Så istället tar hon in en snubbe som heter Peter Ecke. Hon tycker att han är en liksom bra rekrytering. För utöver alla de här andra rollerna så är han också typ mekaniker. Så att han kan liksom... Han kan typ fixa vad som helst. Liksom. Så Abdullahi liksom flyttar ut och Peter in. Men det är bara det att Peter ganska snart får någon slags strul med sin familj. De bor utanför Makurdi som ligger typ 70 mil nordöst om Lagos in i landet. Så det är liksom en bra bit. Så han måste åka hem och styra upp lite grejer och det kommer typ ta ett tag. Så därför bestämmer Hadiza för att återanställa Abdullahi så länge liksom, som jag förstår det. Så därför är det Abdullahi som öppnar porten när Hadiza kommer hem från sitt jobb efter en lång period av jobbresor. Hon kommer hem runt 8 på kvällen den 8 februari 1998. Abdullahi hjälper Hadiza att bära upp väskorna till hennes sovrum och sen vilar hon en stund. Och sen bestämmer hon sig för att gå ner till köket och laga middag till sig själv. Så hon verkar liksom inte haft någon hjälp med den typen av sysslor typ, utan hon har mer folk som typ tar hand om hennes hus liksom. Eller åtminstone ingen som är på plats den här dagen, så hon börjar laga soppa och ställer liksom någon kastrull på spisen sådär. Men det hon inte vet då är att medan hon har typ vilat och börjat laga mat så har Abdullahi öppnat porten och nu ligger han och Peter och även eventuellt den här chauffören som jag nämnde innan i bakhåll och väntar på det perfekta tillfället att slå till. Så när de ser henne liksom dona i köket så går de in via bakdörren och där inne i köket så attackerar de. Det verkar som att de först liksom slår henne på något sätt eller med någonting. Men det som kommer att döda henne är att Abdullahi, alltså, vilket också är så heartbreaking att det är så här, hennes säkerhetsansvariga typ. Han lägger då ett rep runt hennes hals och stryper henne.
Fy.
Och kombinationen att hon inte lever med någon och att hon reser väldigt, väldigt mycket ger då hennes mördare liksom ett perfekt alltså försprång eller undanflykt om man ska säga. För det är inte det att ingen letar efter henne. Alltså hon har många människor runt sig. Men när de typ kommer hem till henne och frågar efter henne så säger alltså hennes anställda då att hon är bortrest och att de inte vet när hon kommer hem. Liksom.
Mm.
Och det accepteras för att varför skulle det inte göra det?
Eller, exakt.
Det gör i alla fall det av de flesta men inte av en snubbe som är Hadisas granne typ. För han råkar, alltså han är polis och han ser då misstänkt aktivitet i hennes hus under den här tiden efter 8 februari. För han ser hur hennes anställda verkar sälja av hennes ägodelar och du vet, allt mer lämnar huset och till slut så ser han till och med hur hennes bil börjar användas som taxi. Och han tycker då att så här, här är något som liksom inte står rätt till såklart. Och han får då med sig polisen. Att han är så här, vi måste typ kolla på det här. Så polisen kommer dit och griper Peter och Itoro Akpan för stöld.
Hur lång tid efter var det här? Sorry.
Det här är nog någon månad efter då, tror jag.
Alltså det är så konstigt med sig kvar hemma hos henne.
Ja, nej, nej. De har ju flyttat. Alltså det som händer är att de flyttar in. Om det är Abdullahi som bor, eller om det är Peter som vid den här tiden bor på tomten. Det enda som händer är typ att de flyttar in i huset.
I stora liksom. Huset.
Ja, precis. Jag tror att det kan vara, det är 1 eller 2 månader efteråt. Men så de griper då Peter och Itoro Akpan för stöld. Och Abdullahi är förstås också misstänkt. Men han lyckas hålla sig undan från myndigheterna i flera månader. När man till slut griper honom så verkar det som att, alltså det man landar i är att det är han som är hjärnan bakom operationen. Alltså det är han som har fått med de andra två. Men initialt tror polisen fortfarande då att allt de har gjort är att stjäla och sälja hennes ägodelar medan hon var borta. Så att de går på den ut liksom undanflykten också typ. Men till slut då, i maj 1998, och mordet skedde alltså i februari då. Man vet inte exakt vilken dag i februari. Alltså man vet inte om de mördade henne samma dag som hon kom hem. Men det verkar som att det är det som har kommit fram. Liksom. Men det är lite oklart. Men i maj 1998 i alla fall så genomför polisen då till slut en husrannsakan. Och de får då snart en känsla av att något mer har hänt i huset. Så att ja, absolut. Det är typ mer eller mindre tömt på ägodelar. Alltså det är tydligt att du vet att det saknas saker. Och typ, alltså både typ möbler och grejer men också värdesaker. Men inte nog med det, utan när de går in i köket så står då samma kastrull som Hadisa började koka soppa i den 8 februari liksom kvar på spisen. Och i köket så är det liksom väldigt så här kaosigt i allmänhet liksom. Alltså saker ligger typ huller om buller och dessutom så ser man då blodfläckar på golvet. Och mellan köket och vardagsrummet så ligger ett rep, det rep som då polisen ännu inte vet liksom har använts för att strypa Hadisa. Så att de är så här, okej, vi tror inte längre på att inget, alltså att de bara har stulit och sålt hennes ägodelar, utan här har liksom någonting ännu mer sinister hänt typ. Men man har ju fortfarande inte hittat Hadisa och man har ingen aning vart hon är, och nu bestämmer sig den lokala polisen för att lämna över fallet till den nationella polisen, och det blir då utredaren Samuel Okaula som blir ansvarig. Och han är inte dum, han. För han är i huset, så lägger han märke till något som alla andra missat, vilket inte är så konstigt man har gjort, för att det är en liksom lite svår spottad grej. Alltså han noterar att husets septiktank är täckt av ett nytt lager cement. Och alldeles i närheten så ligger också en halv liksom en cementsäck som ligger öppnad typ. Och han bestämmer då att man ska ta upp cementen. Man hittar ingenting i själva cementen, men när man till slut då får fram septiktanken och får liksom upp den, så hittar man Hadissa Lantana Obos kropp.
Usch.
Och efter det så griper polisen Abdullahi, Peter Ecke, Itur och Akban och även en person som heter Denise Osama, som misstänks ha varit den som har sålt Hadissas ägodelar. Och som jag förstår det så erkänner också alla, förutom Abdullahi, vad som har hänt och hur det går till när de mördade Hadissa. Och de säger då att det var Abdullahis idé. Alltså, man vet ju inte om det var det eller om det är han som de skyller på för att han inte snackade typ. Men det är alltså det polisen landar i är att det är han som varit drivande liksom. Och de säger att han har fått idén när han har typ hjälpt Hadissa upp med grejer till hennes sovrum, så hon har kommit in i hennes sovrum där hon typ så här, han har typ sett pengar i massa olika valutor där, för hon reser ju jättemycket, men också typ så här, att hon har massa fina smycken och att hon har så jävla mycket pengar och sådär liksom. Och det har då gjort att, att han är såhär, ja, det är helt enkelt mord för pengar. Precis. Mm. Så. Och i Nigeria så har det här blivit stora nyheter. Den här kvinnliga piloten som mördades av sin säkerhetsansvariga och andra anställda. Och ännu större blir det när en domare bestämmer sig för att de misstänkta ska släppas mot borgen. Mm. Och folk blir jätteupprörda och beslutet rivs upp, vilket också är märkligt att man ändrar ett sånt beslut efter att man, på grund av att folk blir sura.
Påtryckningar.
Ja, exakt. Mm. Men det gör de i alla fall. Så att de är ju redan släppta då. Men de ska gripas igen. Mm. Det är bara det att då är det för sent, för att de fyra som misstänks för mordet på Hadissa är borta. Och när de har släppts mot borgen så har de behövt ange adresser där de kommer att befinna sig under den här tiden de är borta. De adresserna är falska. Eller de är inte där liksom. De behövde också ha med sig personer som liksom signat för att de skulle vara med dem under borgentiden typ.
Mm-hmm.
Namnen, de finns inte. Alltså personen, de namnen som liksom de, det stämmer inte överens. Och typ adresserna stämmer inte heller överens. Så på grund av då att den här domaren gav dem liksom borgen möjligheter, så försvinner de här männen spårlöst och har aldrig setts igen.
Men gud.
Och i Nigeria blir det här förstås liksom en jättestor skandal. Och jag ska också säga då att det finns vissa källor som säger att Abdullahi släppte in tre stycken hitmän i huset. Eller det står fyra stycken i vissa, det är oklart. Men, alltså att när hon, medan hon höll på att laga middag, så släppte han in liksom lönnmördare, eller vad man ska säga, för att mörda henne. Men i alla källor så står det att det är Abdullahi som mördar henne.
Okay.
Så därför tror jag att det skulle kunna röra sig om ett missförstånd. Alltså, för det är totalt fyra män som häktas och ska åtalas. Just det är liksom inte... så jag vet inte om det är någon sån... Men alltså, de här fyra männen är ju Abdullahi, Ecke, Akban och den här Osama. Så jag tänker att om det fanns tre eller fyra stycken hitmän med, så hade man gått efter dem mer. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att jag har en... Liksom, det står ingenstans att några lönnmördare verkligen har gripts eller åtalas. Så att jag tror typ att det kan vara ett missförstånd, men jag vill ändå brasklappa. För att som sagt, alla säger att det var Abdullahi som mördade henne typ. Hur som helst, det har nu då gått 24 år sedan Hadissa mördades och ingen har ställts till rätta. Men då och då kommer liksom den här historien upp igen. Alltså historien om Nigerias första kvinnliga pilot. Alltså när man googlar på henne så finns det, du vet, så här, samlingsartiklar över typ så här, kvinnor som har typ banat väg för andra i liksom olika yrken och sånt. Och då kommer hennes namn upp då, att hon var Nigerias första kvinnliga pilot. Och att det liksom öppnade dörrar in i branschen som inte hade öppnats tidigare typ.
Men gud.
Jag har sett två YouTube-klipp En från kanalen True Crime Daniel med titeln Killed by Her Own Security Man, The Story of Hadiza Latana Obo. Den andra är från African Diaspora News Channel med titeln The Unsolved Murder of Nigerian Airways First Female Pilot, Captain Hadiza. Captain Hadiza Obo is a failure of justice. Så var det. Jag läste en artikel på Nigerian Flight Deck .com om Hadiza, på historyville.com av Ayomide Akinbode, av Michael Eli Dukose på facetofaceafrica.com och även på newsroom.com av Michael Orodare. Den artikeln har rubriken Captain Hadiza Lantana Odo, how Nigerian Airways first female pilot was tragically murdered by her domestic staff.
Usch.
Det var Hadiza Lantana Obo. Ja, jag vet. Det är
väldigt sorgligt.
Jättesorgligt. Och en sån jävla... du vet, man bara... Jävla
folk som pengar. Man har i sitt hem som man litar på, liksom.
Ja, alltså det finns något så läskigt med det. Att man inte...
Mm.
Ja, mm. Ja, det var det jag hade den här veckan.
Okej, okay. Tack okay. för det. Bishop och hennes man Jimmy Anderson bodde i Huntsville, Alabama med sina 4 barn. Hon arbetade som assisterande professor på University of Alabama och hon verkar vara lite av en brainer, om du förstår vad jag menar. Hon växte upp i en stad som heter just Braintree i Massachusetts där hennes pappa...
Hur nöjd blev du av det där?
Det var lite kul. Det är faktiskt helt slumpmässigt, men det var faktiskt lite kul.
She grew on the brain tree.
Faktiskt. Men där var hennes pappa professor på konstavdelningen på Northeastern University i Boston. Så du vet, hon liksom föddes in i en sån här liksom riktig akademikerfamilj. Och hon skulle också då gå samma väg som sin pappa. För hon börjar med att ta en så kallad undergraduate, som jag inte riktigt vet vad det är. Men det är väl någon slags, det kanske är typ som en kandidat typ, eller något sånt.
Mm.
Jag vet inte vad det är, det är Nej. Något annat. På samma universitet som hennes pappa arbetade på. Och sen gick hon vidare och pluggade biologi på Harvard, där hon sedan också doktorerade i genetik.
Oj.
Ja. Så inte Brainer. Bara your average universitetsstudent.
Nej.
Men enligt källor så var hennes doktorsexamen, eller det hon gjorde liksom i sin examen, den var väldigt dålig.
Nej.
Den har tydligen beskrivits som the local scandal number one.
Jag tror verkligen inte att det var number one.
Nej, och det kan, jag vet. Det tycker
känns som det finns många skandaler på Harvard. Skandal.
Absolut, det tror jag också. Men den här verkar då liksom inte riktigt ha hållit måttet egentligen kanske för att klara en doktorsexamen. Men hon fick den i alla fall. Hon jobbar på universitetet och utöver det då så hade hon och hennes man Jimmy då också ett gemensamt uppfunnit en bärbar eller automatisk. Det har varit lite olika i olika källor, för det har varit portable i vissa och automatic i andra. Cellinkubator.
Oj.
Och så som jag förstår det så är det typ ett sånt...
De visste inte att man behövde ha en sån man kunde bära med sig.
Nej, så det är kanske en automatisk, men det känns också ett sjukt. Vadå automatisk? Jag vet inte. Men det verkar... Jag visste inte vad det var. Vet du vad det är?
Nej. Nej, ingen aning.
Jag tolkar det som att det är ett typ av skåp med en viss temperatur så att celler typ överlever eller förökar sig eller vet någonting så att man kan forska sen på de här cellerna.
Just det, men då låter det väl lite ändå ganska troligt att det kanske är portable, till exempel om man ska kunna behöva flytta celler från ett labb till ett annat.
Jag tänker också det.
Ja.
Och jag tänker att automatiskt är väl att det finns el.
Automatiskt.
De ställde i alla fall upp i en tävling med den här inkubatorn. Och de kom på tredje plats i den här tävlingen. Och det verkar som att man liksom verkligen trodde på att den här inkubatorn skulle typ revolutionera den medicinska och den biologiska forskningen. Och Jimmy arbetade på ett ställe som heter Prodigy Biosystems, som då jobbar med, jag försökte googla dem, jag hittade dem inte, de jobbar väl med biosystem. Ja, men jag tänker att det är right down their alley. De samlade ihop 1,25 miljoner dollar för att de skulle då fortsätta utveckla den här inkubatorn. Och jag vet faktiskt inte vad som hände sen. För att jag vet inte om de fick arbeta med den eller om det liksom var företaget. Så här. Men det var ändå en ganska big deal. Liksom.
Yep.
Och Amy då, som arbetade på universitetet. Det verkar som att både hennes kollegor och hennes studenter tyckte att hon var en ganska skum person. Det beskrivs typ som att hon avbröt andras samtal med, du vet, saker som var helt off. Typ som att så här, du och jag pratar om glass. Och så kommer någon som börjar prata om det senaste inom virke. Alltså du vet att hon var och det var väl säkert saker som handlade om biologi som hon undervisade i. Men på den nivån, liksom, att det var helt skumt. Och det beskrivs som att hon betedde sig liksom allmänt märkligt. Och av en kollega har hon beskrivits som kort och gott crazy. Flera studenter hade också då lämnat in klagomål på Amy. Bland annat hade 10-tal elever gått ihop och skrivit en namnsamling som klagade på Amy som lärare. Och det skickades då till rektorn. Och elever vittnade om att hon typ var så dålig. Du vet att hon ibland kunde bara gå in och så här läsa rakt upp och ner från en bok. Utan att, du vet, så här förklara någonting närmare. Alltså hon verkar inte haft så tydlig didaktik, heter det så? Eller det är lärare med ljud.
Okay. Det är så mycket svårt idag.
Pedagogik kanske jag ska säga.
Pedagogik, bara. Ja. Bara kör kort och gott pedagogik.
Bara kör. Ja. Så när det var dags för universitetet att besluta om Amy skulle få en sån här tenure som på universitetet.
Fast anställning,
vilket
va?
Ju då. Precis, och den verkar vara liksom väldigt permanent anställning.
Det är väl typ för resten av livet, känns det som.
Ja, det är typ en evighetstillsvidare tjänst om man inte gör, du vet, någonting väldigt fel eller om det inte är så att ens program typ upphör. Men i princip så är det att man sitter säkert for life.
Japp.
Och jag tror det infördes för att lärare liksom skulle vara fria att speak their mind, typ, du vet, om du bytte ledning på universitet och sånt. Så det verkar som att det är en ganska bra kås bakom det. Men jag har också hört och läst att vissa blir väldigt slappa när de får en sån här tenure. Så att, för de vet att de typ inte kan få sparken och så. Så det verkar finnas positivt och negativt med det. Det känns som att det är väldigt ovanligt i USA.
Verkligen.
För verkligen därför så. Blir man ju uppsagd på dagen. Liksom.
Ja, exakt. Just att de bara är så här, det är egentligen bara en normal anställning.
Ja, men typ att det känns lite som det. För att i Sverige så har man ju LAS och alltså, där har man väl typ en evighetstillsvidareinställning om man inte gör något fel. Eller något sånt. Jag vet inte riktigt.
Arbetsbrist.
Typ.
Kan det vara.
Det kan det vara. Jag är ingen expert.
Nej, inte jag heller.
Än det var tydlig med nu.
Det är inte LAS mot LAS det här.
Inte än.
Inte.
Åh gud. Åh gud, vad tråkigt. Men i alla fall, de skulle då besluta om hon då skulle få en sån här eftertraktad, åtråvärd tjänst. Och då fick hon, nej, hon fick avslag på det. På grund av flera olika anledningar. Bland annat så den här kollegan då som hade kallat henne för crazy. Hans vittnesmål spelade då in i det här nejet då. Och även såklart massa andra saker. Liksom för att hon hade då alla de här klagomålen. Allt det här som liksom hade skett kring henne. Gjorde då att hon inte fick det. När hon fick höra att just den här kollegan hade då vittnat eller liksom sagt ett nej till henne så lämnade hon in en anmälan mot den här kollegan där hon anklagade honom för sexuell diskriminering. Men det liksom skedde ingenting med det. Utan han stod fast vid sin sak och sa att hon betedde sig oberäkneligt och gjorde, citat, onormala saker. I mars 2009 fick hon då avslag och fick veta att att hon skulle få jobba liksom ett år till innan hon sen skulle få sluta då. Och det är tydligen standard för att man typ ska hinna försöka liksom hitta ett nytt jobb och du vet sådär. Och jo, en del som jag tror, liksom, som jag förstår som var ganska liksom påverkade det beslutet var att hon var mycket mer fokuserad på att den här cellinkubatorn och du vet att hon skulle få patent på olika så här, forskningsgrejer snarare än att hon skulle då arbeta för att få sin tenure. För att få den så måste man, som det är ju i universitetsvärlden, uppnå massa så här, kriterier. Alltså du vet, det är som när man skriver uppsats så ska det vara så här, formaliga grejer och det verkar vara likadant för det här. Det är ganska liksom trist process kring att få det. Så liksom, universitetet tyckte väl typ ja, att hon inte var tillräckligt motiverad helt enkelt att få det. Hon gjorde inte det hon behövde och sådär. Okej, nu hade jag lite tekniskt problem här som ju verkar hända mig ibland. Så därför låter det helt annorlunda. Men jag fortsätter här och sen kommer vi tillbaka in med Karin alldeles strax. Och som jag tolkade så var det så att universitetet tyckte att hon liksom var mer fokuserad på att arbeta med sin patent på den här cellinkubatorn än vad hon var på att liksom säkra sin tenure. För det är ju massa saker man måste göra liksom, för att få den. Men så den 12 februari, alltså en knapp månad innan Amy skulle sluta, så undervisade hon sina klasser som vanligt. Och sen skulle hon då ha ett fakultetsmöte som de hade med jämna mellanrum med 12 andra kollegor. Inget konstigt med det. De sitter på mötet och det är liksom ett helt vanligt möte. I alla fall i cirka 30 minuter. För sedan händer något helt otänkbart. För plötsligt reser sig Amy ur sin stol och så plockar hon fram en Ruger P95 9mm pistol. Och sedan börjar hon sikta och skjuta sina kollegor. Och det blir total panik såklart. Hon skjuter, hon avfyrar flera skott och du vet, vissa försöker fly. Men hon står typ och blockerar den enda dörren som finns ut ur salen. Så hon skjuter 6 skott. Liksom när hon siktar på den 7:e personen, en kvinna som heter Deborah Moriarty, som är liksom hennes vän, liksom kollega och vän. Mm. När hon till slut har skjutit 6 personer så kommer hon då till Deborah. Och Deborah försöker, du vet, stoppa henne. Hon typ hänger ut hennes fötter och så här, snälla tänk på mina barn, jag har precis blivit farmor eller mormor. Tänk på det, gör inte det här och du vet så här. Och då har, alltså pistolen tar antingen slut på skott eller så slutar den fungera. För det låter bara liksom klick, klick, klick. Och när det här liksom utspelar sig, för Amy då, hon typ ligger på golvet så ber henne att sluta och Amy så försöker skjuta henne och försöker med pistolen och du vet så här. Och då lyckas de, alltså Deborah typ lyckas lura med sig henne på något vis ut ur rummet, ut i korridoren. Så att hon liksom, du vet, gör det för att skydda de andra typ. Och när de är ute i rummet så till slut bara springer Deborah tillbaka in i rummet, stänger dörren och så blockerar de dörren. Så nu är då alla förutom Amy kvar i rummet. Hon har dödat 3 personer och 3 personer är skadade av olika grader. De som har dött är Gopi Podila som var ordförande på biologiavdelningen. Han blev skjuten först. Maria Ragland Davis som var assisterande professor i biologi har också blivit skjuten till döds. Adriel D. Johnson Sr. var också assisterande professor i biologi och även han har blivit skjuten till döds. De 3 skadade som hade skador då av olika grader, det var Luis Rogelio Cruz Vera, han var biologiprofessor. Joseph G. Leahy var också biologiprofessor och sen till sist var det Stephanie Monticello som var assistent till personalen på fakulteten. Så det är ju då, alltså 3 personer som har dött, som har blivit skjutna till döds, 3 personer som är skadade och sen 7 vittnen som är helt skärrade av att liksom ha sett, eller 6 vittnen, förlåt, 6 vittnen som har sett sin kollega liksom mörda och försöka, alltså hon hade väl, jag vet inte vad hennes intention var, men hon har liksom ja, skjutit helt vilt där inne typ.
Men nu är hon ute på andra sidan i korridoren.
Ja. Och när hon då är ute i rummet så har hon gått till en toalett på andra våningen. Och typ tvättat av sig och lämnat pistolen i typ en papperskorg.
Ja.
Sen har hon gått in i en lektionssal där hon har bett att få låna en telefon för att ringa sin man. Och han typ, hon ringer honom och ber honom att hämta henne. De brukade liksom alltid samåka, han hämtade alltid henne liksom. Och sen så då går hon ut ur huset. Och när hon då går ut så grips hon utanför universitetet. Alltså polisen hinner dit väldigt fort liksom. Och när polisen berättar varför hon griper henne så säger hon bara, "It didn't happen, there's no way." Och sen så när de säger då att hon har, att flera av hennes kollegor har avlidit, så säger hon, "There's no way, they're still alive." Så hon beter sig liksom som att hon typ inte riktigt vet vad som har hänt. Eller hon liksom är total förnekelse i alla fall.
Fattat, typ.
Och Jimmy då kommer till skolan för att plocka upp henne. Och han blir då helt förvånad. För att han bara ser massa polisbilar. Han har ingen aning om vad som har hänt. Han har liksom, ja, han har verkligen ingen aning. Han typ, du vet, jag läste någonstans att han typ har trott att det kanske var så här typ ett bombhot. Alltså du vet, han vet verkligen inte. Även om det sen ska då komma fram att han har lånat ut den här pistolen som användes i morden till henne någon vecka tidigare. Och han har också tagit med henne till en skjutbana bara någon vecka innan det här har hänt.
Okej. Okay.
Efter att hon har gripits så fanns det också en oro att hon skulle ha planterat en så kallad herpesbomb på skolan. Alltså en bomb som var skapad för att sprida herpes.
Va?
Och det här... Ja,
är det en sak det här som finns?
Nej, alltså det är väl en sån biobomb, tänker jag. Alltså det är väl något man är rädd för, eller?
Jo, men inte just... Alltså, det, ja, men jag är ju mer rädd för mjältbrand än herpesbomb.
Jo, jo. Sant. Men det här grundade sig i att hon har liksom studerat herpes.
Jag förstår.
Och hon har då skrivit, alltså hon har under hela sitt liv skrivit väldigt mycket berättelser. Och en av de här berättelserna då är liksom en fiktiv berättelse om hur herpes spred sig på just det här sättet. Så det är liksom på väldigt lösa grunder.
Jag fattar.
Men... det hindrar inte då folk och polisen att bli rädda för det. Och de letar så supernoggrant igenom skolområdet och finner då ingenting annat än då pistolen som har använts i morden.
Mm.
Och det finns då liksom olika teorier om varför det här har hänt. Och det ena är då att hon lider av psykisk ohälsa. Och det andra är att hon har så kallat snapped för att hon är då arg för att hon inte har fått sin tenure. Men när polisen börjar titta närmare på liksom Amy och Amys historia så får de reda på att liksom, det har funnits andra våldsamma händelser i hennes liv. Och drygt 20 år tidigare, på mitten på 80-talet, så var det så att Amy sköt sin lillebror. Familjen hade varit med om ett inbrott och av den anledningen så hade pappan i familjen skaffat ett, alltså typ ett maskinvapen av något slag. Och då hade det varit så tydligen att så här, de hade varit hemma hos dem. Amy var 21, hennes lillebror var 18 och deras mamma var hemma. Och då har Amy avfyrat 2 skott med det här geväret. Varav 1 då gick in i väggen och 1 träffade och dödade hennes lillebror. Alltså sjukt. Och av Amy och hennes mamma som bevittnade det här så beskrivs det som en olycka. Och det hade då gått till så att Amy hade liksom... av någon anledning lagt skott i familjens vapen. Och sen så när hon hade försökt få ut dem så hade hon inte fått ut dem. Och då har hon gått ner till köket där hennes bror och hennes mamma var. Och sagt så här, jag behöver hjälp. Och då har mamman sagt så här, peka inte vapnet åt något, liksom, mot någon. Och då har hon ändå gjort det och så har det gått av ett skott. Det som talar lite emot det, eller vad man ska säga, är att hon efter att det här har hänt... och som jag förstår det då, lämnade hemmet och försökte typ rymma. Och hon har liksom kommit till någon slags bilhandel. Och där har hon då pekat med det här vapnet som hon skjutit med sin bror på liksom två män. Och sagt att hon behöver ha en bil för att hon behöver rymma från sin man. Liksom. Så det är lite skumt. Det är också så att i en av de här novellerna som hon har skrivit så är det en kvinna som hade som barn råkat skjuta sin väns bror efter att hon hade tänkt att skrämma sin vän. Jag vet inte om det liksom talar för det här, men det lyfts ändå som en sån grej. Så hemskt verkligen.
Och det verkar finnas ett...
Ja, nej, jag vet. Och det som är också så hemskt är att familjen så här bor kvar i det huset, du vet. Och hans rum är helt så här orört efter det. Alltså det måste vara så sjukt, sjukt trauma. Och det verkar finnas lite delade meningar om det var en olycka eller om det faktiskt var med flit. Det verkar då, eller det finns vissa som hävdar att polischefen som var polischef då hade sett till att, för det, hon får inga följder efter det här.
Hur gammal var hon?
Hon liksom bara släpps, hon var 21.
Hon var 21? Jag tänkte att hon var hon får barn varken, typ.
Nej, jag vet. Jag var kanske inte tydlig med. Man tänker det. Nej, hon är ganska stor. Liksom. Eller hon är vuxen. Och han är också vuxen. Hon är 21. Hon är 21 och han är 18. Men hon får inga straffliga följder. Eller inga rättsliga följder. Nej. Efter det här. Och då är det vissa som liksom menar att den här polischefen då såg till att hon släpptes helt utan några följder. Eftersom att hennes mamma var då politisk supporter till honom och lovade honom någonting. Det här förnekas ju såklart av de båda. Det som dock är lite skumt är att all dokumentation, allting som var kopplat till fallet försvann och dök inte upp förrän 2010 när hon greps igen för skotten på morden på universitetet. Och då hade det passerat så lång tid så att hon inte kunde dömas för den här rånet, alltså när hon drog vapen på de här två stackars bilhandlarna. Men efter att hon gripits 2010 så inleddes en ny undersökning och liksom flera förhör gjordes och massa sånt där. Och i juni 2010 så åtalades hon för mordet på hennes bror. Hon och hennes föräldrar fortsätter att hävda att det var en olycka liksom. En annan sak, lite konstig sak, där Amys namn i alla fall figurerade var när en man vid namn Paul Rosenberg tog emot ett paket i början på 90-talet.
Herpesbomb.
Han hade varit Amys handledare eller någonting sånt när hon gjorde någon forskningsprojekt på ett labb på ett barnsjukhus. Och han hade gett henne ett jättedåligt betyg. Och efter att han hade gjort det så fick hon avsluta sin tjänst där.
Oj.
Efter att det hade hänt så var hon då sjukt sur. Och enligt hennes man var hon också väldigt arg på Paul Rosenberg. Så ett tag efter att det har hänt så tar Paul Rosenberg emot ett paket hemma. Och han väntade inte på något speciellt paket. Och det här var precis samtidigt som The Unabomber var aktiv. Så han var liksom försiktig, lite på sin vakt. Så istället för att bara riva upp paketet som man gör så klippte han bort liksom ett litet hörn. Och då ser han att det är något skumt med paketet. Så han kallar på polisen och mycket riktigt så visade det sig vara en rörbomb i paketet. Och hade den här rörbomben detonerat så hade den absolut dödat Paul och även då eventuellt hans fru om hon hade typ befunnit sig i närheten. Och när Paul fick frågan då om vem som hade kunnat tänka sig göra sig så här mot honom så hade han bara en person i åtanke och det var Amy Bishop. Det här ledde aldrig någonstans och även det här fallet då liksom plockades upp och synades efter att Amy hade skjutit sina kollegor på universitetet. Men det har än idag inte fått någon lösning. Men sjukt läskigt. Och det finns lite så här, du vet, att typ hon och hennes man har talas om rörbomb och så här. Men det känns väldigt löst.
Ja.
Och sen finns det lite andra liksom, historier om hennes humör eller vad man ska säga. Det finns en berättelse som liksom cirkulerar i alla källor om när hon var på IHOP, International House of Pancakes, med sin familj.
Okay.
Och hur då hon har bett om att få en barnstol till sitt barn. Och då har personalen sagt, tyvärr, vi har precis gett den sista barnstolen till en annan barnfamilj som sitter liksom vid ett bord bredvid typ. Och då har hon blivit helt galen. Okay. Alltså helt, helt arg. Och börjat skrika, börjat skälla ut de här människorna. Bara, do you know who I am? I'm Dr. Amy Bishop. Och du vet så här, skällt ut personalen, gått fram till den här kvinnan som har fått den här barnstolen. Skällt ut henne. Enligt vissa så har hon också slagit den här personen, den här kvinnan då som har fått den här barnstolen. Så det finns massa såna här om att hon har varit involverad i såna här berättelser. Efter att hon har mördat sina kollegor så åtalas hon för så kallat capital murder och ett liksom one charge of capital murder, och där ingår alla de här tre morden, för det är typ det värsta du kan åtalas för i den här staten. Jag än idag, trots att jag har läst nu amerikansk juridik i 4 år, 5 år snart med vår podd, så förstår jag inte så mycket av det.
Nej.
Men hon åtalas för ett fall av capital murder och 3 försök till mord. Och åtalet sa hon då först liksom yrkar på psykisk ohälsa. Och åtalet säger då, alltså, eller med de här chargeserna som hon får, så är det liksom dödsstraffet eller livstid som gäller. Och det verkar liksom finnas lite olika syn på hennes psykiska hälsa och hur den då liksom påverkade, eller om det var den som liksom, om hon led av psykisk ohälsa eller om det här faktiskt var en hämndaktion för då, att hon inte fick tenure. Och så sa de så här, ja, men om du tar bort din liksom den här att du yrkar på psykisk ohälsa, så tar vi också bort dödsstraffet från bordet. Och då bestämmer hon sig för att göra det och istället erkänna sig skyldig. Och den 24 september 2012, drygt 2 år efter morden, så dömdes hon sen till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Och idag så avtjänar hon sitt straff på Julia Tut... Okej, jag börjar.
Julia Titsville.
Okej. Och idag så avtjänar hon sitt straff på Julia Tutwiler Prison for Women i Wetumpka i Alabama.
Så sjukt. Jävlar. Det känns som ett sånt fall där hon borde ha fångats upp tidigare typ.
Ja, för det är precis det man undrar. Hon fick ingen, alltså efter, oavsett om det var en olycka eller om det var liksom uppsåtligt när hennes bror dog, så vet ingenting, hon var ingen som fångade upp henne, hon fick ingen terapi, hon fick ingenting. Nej. Alltså du vet, det har hänt liksom ändå vissa saker runt henne där hon ändå har visat på liksom kanske att hon inte alltid mår så bra, och hon har inte fått någon hjälp. Så man undrar ju verkligen vad som hade hänt om hon hade fångats upp typ av systemet tidigare.
Yep. Exakt. Du kanske inte hade behövt ha liksom 4 döda och 3 skadade och typ jättemånga traumatiserade och i sorg liksom.
Nej, jag vet. Det är så jäkla mörkt. Mm. Så det är väl precis, det var det som jag kände genom hela tiden. Att det känns som att det här hade kunnat undvikas om det hade funnits liksom...
Sorgligt.
Jag vet inte vad man ska skylla på. Men väldigt, väldigt sorgligt i alla fall. Och det är så sorgligt också. Hon ser verkligen ut som en helt vanlig mamma. Alltså det är ju... Alltså, inte för att det egentligen spelar någon roll. Men du vet, man blir, jag blir så drabbad bara.
Jag vet. Jag fattar.
Uff. Så det var The University of Alabama in Huntsville shootings.
Mm.
Och jag har såklart läst olika Wikipedia-sidor. Också Murderpedia om Amy Bishop. En väldigt lång artikel på The New Yorker som heter A Loaded Gun, A Mass Shooter's Tragic Past. Skriven av Patrick Radden Keefe. Sen har jag lyssnat på ett gäng poddar, och då har jag bland annat lyssnat på... Generation Y, det avsnittet heter just Amy Bishop. Sen har jag också lyssnat på en podd som heter Women and Crime, som är 2 just professorer i typ kriminologi. Även det avsnittet heter Amy Bishop. Och sen så har jag också lyssnat på This is Monsters, Amy Bishop, The University of Alabama Shooter.
Fy fan vad sorgligt.
Så jäkla hemskt, eller hur?
Verkligen. Du, tack snälla.
Tack själv, och tack alla ni för idag.
Verkligen, tack så jättemycket. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi, det ska bli underbart.
Ja, verkligen. Hej då!
Hej då!
Podplay.